CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ni tittar på Börsmorgon. Det är onsdag den 18 januari och Tokyobörsen stiger efter centralbanksbeskedet. I Hongkong ser vi en svag uppåt trend. Wall Street hade en ojämn handel igår. Här i Stockholm ser börsen ut att stiga närmare 0,5% vid öppning. I dagens Börsmorgon så tittar vi närmare på riskkapitalbolaget EQT som är först ut bland storbolagen att komma med rapport. Den var sämre än väntat. Är det värsta över eller blir svag penningpolitik en motvind för börsen? Och så tar vi tempen på världsledarna i Davos. Med mig här i studion Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och på länk DIs Ulf Pettersson. Kul att du är med oss. Välkommen. Ska också nämna att vi kommer hinna med en till rapportintervju, DMI Mag Interactive, och den kommer efter klockan 9. Tänker ändå att vi börjar i Asien. Den ganska orädda centralbanken i Japan, Maria, som pumpar på med både stödköp och minusränta, vilket var i linje med förväntan, men ganska ovanlig centralbank i gänget.
Ja, men Bank of Japan är ju lite udda fågel för tillfället med tanke på hur pass hårt alla andra centralbanker har svängt om penningpolitiken. Men å andra sidan så kan man ju kosta på sig det med tanke på att den japanska ekonomin ser lite annorlunda ut med svag tillväxt. Man hade inte den här extrema skjutsen i ekonomin som vi andra upplevde efter att vi öppnade upp efter pandemin. Och dessutom så är inflationen låg. Så Japan har inte det här problemet med inflation som vi har i resten av världen, utan här fortsätter man med stimulanserna. Och det man hade möjligen spekulerat i då, det var ju att man skulle släppa lite grann på den här kontrollen om 10-årsräntan som man har, yield curve control. Men det gjorde man alltså inte, utan man var tydlig med att man ska fortsätta trycka ner 10-årsräntan. Mm.
Samtidigt är det lite spännande att alltså, japanska inflationen, absolut, den är bara på knappt 4%. Mm. Men den högsta på 40 år. Lite skillnad jämfört med hur det ser ut här i väst. Den brittiska inflationen fortsatte en bit över 10% fick vi nu på morgonen. Ulf, har du några tankar på en centralbank som vågar visa eller vågar vara contrarian?
Man trodde ju då för bara ett par veckor sedan att de skulle liksom bli lite som de andra bankerna, vill säga strama åt när de höjde så att säga sin yield control curve då från 0,25 till 0,50, och då förväntade man sig nog att det skulle liksom gå i lite samma linje under det här räntebeskedet som kom i natt här, men det gjorde ju inte, utan de ska fortsätta kontrollera räntan och de räknar med att, alltså centralbanken räknar med att inflationen ska falla tillbaks under 2%, och det fick ju då de japanska räntorna att vända kraftigt ner. De var ju ett tag över den här 0,5% så att säga taket som japanska centralbanken har, men är nu nere på 0,4, och det satte ju även ner räntorna i omvärlden lite grann så här under natten, och det gör väl att vi kommer få en positiv till börsöppning i Europa när vi öppnar här, mycket till följd av det japanska beslutet. För vi hade faktiskt negativa terminer här tidigt på morgonen, men sen så vände det när Japans besked här från centralbanken.
Och tänker också att vi ska prata lite arbetsmarknad. Medieuppgifter kom ju nu om att amerikanska techbolaget Microsoft ska göra ytterligare nedskärningar, sparka 11 000 personer, eventuellt ungefär 5% av personalstyrkan. Maria, har du några tankar? För annars ser vi en stark arbetsmarknad både i USA men också här i Sverige.
Ja, men arbetsmarknaderna är ju starka globalt, men å andra sidan så är det en indikator som tenderar att släpa efter. Och när vi går in i en recession nu, om vi gör det, så brukar arbetsmarknaden vara den liksom sista delen som man börjar se svaghetstecken på. Men frågan är ju då om de här stora varslen som vi sett från amerikanska teknikjättar är första tecknet på att det faktiskt håller på att hända någonting på arbetsmarknaden och att fler företag kommer följa efter. Och hur pass väl arbetsmarknaden håller emot eller hur mycket arbetslösheten ökar, det kommer ju också vara avgörande för hur pass djup lågkonjunktur vi möjligen kan få. För blir många människor arbetslösa så blir också de som har jobb försiktigare och då bromsar in mer. Men så länge arbetsmarknaden är stark så är det liksom ett positivt tecken inför resten av året. Mm.
Några som bromsar in lite eller säger att det är i alla fall tuffare att samla riskkapital, det är EQT, ett av de första storbolagen att komma med bokslut. Bolaget rapporterar ett något lägre resultat än väntat under andra halvåret 2022. EBITDA-resultatet var 416 miljoner euro. Förväntansbilden där låg på 443 miljoner euro. Samtidigt så höjs utdelningen till 3 kronor per aktie. Bolaget skriver att det rådande ekonomiska klimatet dämpar transaktionsmarknaden och bidrar till en restriktiv kapitalanskaffningsmiljö. EQTs finanschef Kim Henriksson var med tidigare här idag och han tror att det kommer bli ännu tuffare 2023.
Å ena sidan så är väl kapitalanskaffningsdelen eventuellt ännu svårare i 2023 i och med att våra kunder inte har fått utdelning från oss och våra gelikar under året när det har varit färre exits helt enkelt. Så kapitalanskaffningarna kan nog vara en ytterligare svårare i år, i 2023. Sen har vi ju sett kanske en liten ljusning i marknadsläge nu på alldeles senaste tid. Man hör ju positiva rapporter från Davos och annat. Men en liten ljusning i marknadsläge på senare tid som skulle kunna betyda att affärsklimat, M&A-klimatet blir något bättre. Men vi är nog väldigt försiktiga ännu i det här läget och försöker vänta och se tiden an något att är det här verkligen en riktig förbättring eller inte. Bland annat så tror vi att det här är ett läge där man fortsatt ska vara mycket på sin vakt, både i portföljbolagen och hos oss när det gäller kostnadssidan och så. Mm.
Men hur kommer ni klara av den här restriktiva finansieringsmiljön? Jag tänker, hur ställer sig banker till att agera medfinansiärer vid bolagsköp i den här riskavärta miljön?
Ja, under 2022 så hade ju definitivt varit så att finansieringsmarknaden har varit mycket svårare än tidigare år. Det har funnits fortfarande kapital tillgängligt för affärer, men det har ofta kommit från kanske lite andra håll än från de traditionella bankerna. Och så har det också varit en stor skillnad på marknaden. Till exempel i Asien så har det ju inte sett ut på det sättet, på samma sätt som här, det vill säga svårare finansieringsläge. Igen, kanske man ser en liten ljusning även där, att bankerna är lite mer villiga att titta på finansieringar just nu än de var för 6 månader sedan eller så. Men igen, jag tror att det är skäl att vara fortsatt försiktig i det. Riktigt stora affärer går ju inte att göra i nu.
Och hela intervjun med Kim Henriksson finns på di.se. Ulf, under 2022 så krympte ju EQTs börsvärde med drygt 260 miljarder, vilket var mest på Stockholmsbörsen. Hittills i år är aktien upp 16%, gått bättre än börsen. Är det en reaktion på att aktien har varit nedtryckt eller på att bolaget gör rätt saker nu?
Det är nog en reaktion på att vissa investerare tyckte den var nedtryckt och sen så har ju året börjat bra för den typen av bolag som EQT tillhör då, med mycket så att säga finansiellt kapital. De är ju, det beror på om man ser dem lite, men det är ju liksom högbelånade innehav de har då, eftersom den egna kapitalandelen inte är så hög, och då gynnas man av ett bättre riskklimat och lägre räntor och sådär. Så de följer lite, ska vi säga, Nasdaq vad det gäller sin värdering. Vad det gäller resultatet idag så tror jag det är faktiskt, vi hade ju under 2021 här så var det ett fantastiskt år för EQT där man verkligen överträffade alla förväntningar. Det här är ju lite lägre än väntat och det är ganska rejält mycket sämre än vad det var andra halvåret 2021. Så jag tror att aktien kommer backa lite efter den här uppgången man haft under året också.
Kim Henriksson vill ju inte recensera enskilda innehav i intervjun. Tror att vi kan få upp de största i bild här. Om vi tittar lite närmare här så har vi BRF, Securitas, BOG. Hur går dina tankar om hur EQT agerar och investerar?
Ja, tar vi det viktigaste innehavet i deras publika innehav då, det är förstås BRF, där man har var det 18 miljarder investerat. Så det är en ganska stor investering. De andra är betydligt mindre. BRF kom man ju in på en bra värdering. Köpte till rabatt där och bolaget har gjort ett stort förvärv då. Och så att säga, klarat av den här ledningsskiftet bra. Och har rapporterat starka resultat. Så jag tror att man är nöjd med BRF. Däremot så är man nog... Så ångrar man nog lite grann, eller ganska mycket till och med, förvärvet av aktierna i BOG då, som har gått väldigt, väldigt svagt här, där man har fått gå in och täcka upp med nyemissioner också. Så det, jag tror att man är nöjd med BOG, men mindre nöjd med många av de andra noterade innehaven. Mm.
De är väldigt mycket inne på att de liksom går in i nya marknader, nya områden. Vad tänker du, gör EQT rätt som satsar på Asien, lite mer life science?
Ja, det är ju, alltså det gäller att få med sig investerarna också. Alltså ju bredare du blir, desto då blir du på något sätt grundare, och då kan slå mot så att säga avkastningen. De har ju en historik av fantastisk avkastning i sina fonder, men det är klart, när man går in i nya verksamheter som fastighetsfonder och i Asien, det är klart att en del av deras investerare som investerar i fonderna undrar nog vad de håller på med, om de har blivit för giriga och ska bli för stora. Så är det, så det är ett litet risktagande man gör när man växer så. Annars sedan så är man ju då börsnoterad nu, och då måste man växa. Det behövde man ju så att säga inte göra när det var personalägt och ägt av Investor tidigare, och då är det ett sätt att växa på internationella marknader. Och ja, de är ju inte de enda som gör det. De andra stora amerikanska globala riskkapitalfonderna jobbar ju så också, men det är lite unikt för ett svenskt bolag att vara så väldigt globalt.
Och innan vi lämnar riskkapitalbolaget kan vi också nämna att EQT-toppen Niklas Ringby lämnar sin post. Han har lett riskkapitaljättens Public Value-fond som sedan 2018 investerat i börsnoterade bolag som har gått på en rad uppmärksammade nitar som Storytel, som har tappat 60% de senaste 12 månaderna, och som Uffe var inne på, BHG. I nyhetsflödet noterar vi också att Intrums tillfälliga vd Andres Rubio stannar permanent på posten. Han har suttit på stolen sedan i augusti och säger i en kommentar att han avser att genomföra en genomgripande plan för att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt Intrum, och att när planen väntas presenteras inom en snar framtid. Samtidigt har Castellum utsett en tillfällig vd i Joakim Sjöberg under den pågående rekryteringsprocessen av en fast vd. Joakim Sjöberg är sedan tidigare styrelseledamot i bolaget. Ulf, vad säger du om de här rokaderna?
Ja, tar vi Intrum först, så tror jag marknaden kommer uppskatta att Ruby har varit inne ett tag nu, och jag tror att det är lite trygghet att han blir permanent vd här, så man inte gör ytterligare ett vd-byte, utan det tror jag är bra. Vad det gäller Castellum här så är det uppenbart att Rucker, att så att säga, det är inte bra att ha honom sittande som tillförordnad vd, eller ska vi säga, när han ändå ska avgå. Så det är väl bra att han lämnar på riktigt här, man får in någon i väntan på en permanent vd. Så jag tycker det är två bra besked, kanske bäst för Intrum egentligen, om man får välja någon av dem. Mm.
Och för att återknyta lite till EQT, så är det första storbolaget att komma med rapport, även om den officiella starten får vi väl ändå säga sker på fredag. Stockholmsbörsen har ju stigit 8% sedan starten på året. Maria, ökar bevisbördan nu för bolagen när vi går in i rapportsäsongen?
Ja, men det tycker jag absolut att man kan säga, för vi har haft en väldigt stark återhämtning egentligen ända sedan botten i oktober. Så att det var ju liksom starkt redan innan vi kom in i det här året, och sen så har börserna rusat på den här sidan årsskiftet, och mycket handlar ju om den här förhoppningen att vi ska undvika en djup recession, att vi ska få en mjuk landning, och för Stockholmsbörsen så spelar det inte så stor roll hur det går för svensk ekonomi. Här kan vi få en lite tuffare inbromsning, men så länge det går bra internationellt så är det positivt, och makrodata har ju hållit upp oss där. Så att absolut öka bevisbördan, men sen så får vi väl se om vi börjar se några svaghetstecken i rapporterna då.
Ja, men och både 6-månadersrapporterna och 9-månadersrapporterna var ju bättre än vad många bedömare hade trott. Kort innan börsöppning bara, är det några faktorer som får en framträdande roll under den här rapportperioden?
Ja, mycket igen skulle jag säga blir ju det framåtblickande. I den mån företagen säger någonting om efterfrågan, prognoser för 2023, om man har märkt av någon dämpning, hur ser det ut med lönsamhet och sådär. Så att hela den biten kommer ju bli superintressant, och då är det ju mycket verkstad återigen. De stora svenska verkstadsbolagen är ju konjunkturkänsliga, de har verksamhet i stora delar av världen. Så att de märker ju av vad som händer såväl i Asien som i Nordamerika och ute i Europa. Så att det blir ju liksom det superintressanta, tycker jag.
Mm. Och nu är det bara sekunder kvar tills börsen öppnar. Det har ju sett ut som att vi ska få stigande Stockholmsbörs idag. Och klockan slår 9 i detta nu. Marknaden öppnar. Anna Stjernqvist tar oss igenom starten på denna handelsdag.
Ja, Stockholmsbörsen studsar upp lite idag, 0,5% som väntat efter nedgången igår. På storbolagslistan hittar vi Evolution i topp efter ett köpråd, även Sinch och Boliden i topp. I botten Autoliv som backar 2,5%, även Essity hittar vi där efter en sänkt rekommendation. Riskkapitalbolaget EQT har ju kommit med rapport som ni var inne på, ett resultat som var något under marknadens förväntningar och backar 3,5% idag. Men aktien har ju gått klart bättre än börsen i år, och de höjer alltså även utdelningen för 2022 till 3 kronor från tidigare 2 kronor och 80 öre. First North listade spelutvecklaren Mag Interactive har även de kommit med en rapport, och de rasar 11% på den rapporten, där omsättningen ökade från 70 miljoner kronor till 97 miljoner kronor, men även det justerade EBITDA-resultatet minskade, och det gjorde även antalet användare. Dagliga användare minskade med 19% mot motsvarande period i fjol, och månatliga användare minskade 30% mot jämförelseperioden då, september till november. Castellum rör sig inte nämnvärt idag. Där så har ju Castellum då utsett en tillförordnad vd i väntan på att de hittar en ersättare till den avgående vdn Rutger Arnhult. Och Intrum ser vi lyfta 1%. Som ni var inne på så har Intrums tillförordnade vd då utsetts till vd efter att ha varit tillförordnad vd i bolaget sedan i augusti 2022. Energibolaget Africa Oil har kommit med preliminära siffror som visade att produktionen landade i mitten av prognosintervallet under 2022. Och Äger Bio meddelade igår att bolagets företrädesemission tecknats till närmare 34%, vilket gör att bolaget därmed tar in cirka 1,3 miljoner kronor för emissionskostnader. Och Evolution som sagt lyfter ordentligt idag, 3,5%. Deutsche Bank har höjt sin rekommendation för bolaget till köp. Och även riktkursen skruvas upp ordentligt från 993 kronor till 1230 kronor. Och så har SCT då fått en sänkt rekommendation av Jefferies till underperform, medan Carnegie även sänker Hexagon till behåll. Och de studsar upp som börsen idag ungefär 0,5%.
Tack för det, Anna. Och ja, men lite starkare signaler från Stockholmsbörsen idag igen. Jag har sett en stark utveckling. Det är en härlig årsavkastning egentligen bara på 2 veckor. Orkar det här fortsätta, Maria?
Ja, men jag tror att för att det ska göra det så behöver vi ju nu se att saker och ting fortsätter utvecklas åt rätt håll, och som sagt att bolagen också menar att efterfrågan håller uppe. För det jag tycker då är att vi har ju sett en del makrofaktorer som gått åt rätt håll. Så här, inflationen i USA har tydligt vänt ner, vilket är viktigt. Den är fortfarande hög i Europa, men det är inte lika oroande för det är mycket energi och så. Så att det går åt rätt håll. Vi ser Kina öppnar upp, vilket är positivt för europeisk och svensk industri. Ökar efterfrågan och drar ju upp den globala prognosen för tillväxten också i år. Så att mycket makro har gått åt rätt håll, i alla fall den typen av makro. Mm. Men nu är frågan då om bolagen ser fortfarande att det ser bra ut också.
Och vi ska fortsätta prata lite om makrodata som kanske pekar lite åt fel håll. Ja. Men vi håller kvar vid den tanken, för Ulf, jag vill komma till dig också. På fredag så startar ju rapportsäsongen på riktigt, får man väl ändå säga. Ericsson, Sandvik, Investor kommer alla, Om vi börjar med Ericsson, de har släppt en guidning helt för 2023, blickar istället mot 2024, har en del engångskostnader. Vad tänker du, vad blir viktigt här att titta efter?
Ja, det är ju det som har blivit viktigare och viktigare i Ericsson är ju deras nätverksaffär som har haft en väldigt stark utveckling under många år, medan deras andra delar har ju gått väldigt mycket svagare. Och så har det ju varit då en del positiva nyheter med vad det gäller Ericsson. Man har så att säga sålt av en av de här förlusthärdarna. I och sig så tog man en nedskrivning på det, men det var tolkades ändå som bra, och sen så har man ju då även kommit med en bedömning och ska även göra en avsättning då för de här nya böterna i USA, vilket marknaden också tog som positivt, för det var en osäkerhetsfaktor som försvann där. Så nu kommer man väl titta mer då dels så kommer ju förstås Börje Ekholm få fråga hur han kan liksom komma redan nu och säga att det bara kommer kosta 2,3 miljarder till amerikanska myndigheter och inte de här 10, 15, 20 som vi befarade eller marknaden befarade ett tag. Och sen så när man har liksom fått svar på den frågan, hur han kan vara så säker på det där, så kommer man rikta sig på den grundverksamheten, och då är det ju nätverksaffären och hur den utvecklas. Så där är ju marknaden ganska försiktig nu. Man har ju haft en stark utveckling under flera år. Nu går man in i ett mellanår här då liksom tillväxten försvinner egentligen. Och ja, vi får se. Det känns lite som på marknaden nu så handlade man ju upp Ericsson en hel del då på den här förra veckans nyhet var det väl. Och nu ser man inte riktigt något tillväxtcase längre, utan då väljer man att titta kanske på verkstadsbolag istället, som kanske gynnas av en återhämtning i Kina och sådär. Och där är ju inte alls Ericsson med, för de är ju uteslutna i den marknaden mer eller mindre. Mm.
Och tänker att Sandvik kanske ger en bra indikation just för andra industribolag?
Absolut. Sandvik är väldigt viktig som en tjänstespröt, för de har sina korta affärer i Gimo då med och så där, och sen så har de även större order också, så det är en bra tjänstespröt för industrin. Och här ligger ju då marknadsförväntningar justerat då för engångskostnader på en vinstökning på 25% och en omsättningsökning på 20%. Och det har att göra med att orderingången var väldigt stark under fjolåret. Och då kommer man dels titta på hur vinsten blir, om den verkligen upp till de här vinstförväntningarna. Och sen kommer man titta på orderingången, eftersom det pekar framåt så att säga. Och där är man väl lite mer försiktig nu, för jag tycker det som Maria var inne på, att tar vi inköpschefsindex och sånt där, så har ju de gått ner under hösten, och det bör ju synas i orderingången för ett bolag som Sandvik, medan resultatet var fortsatt starkt. Mm.
Vi ska ju prata mer industri alldeles strax. Innan vi gör det, Ulf, jag är också nyfiken på Investor, som ju kanske jämfört med många andra bolag faktiskt satt still i båten när allt rusade. Har de ett starkare läge här, eller har de mer att bevisa?
Investor har inte, alltså det var ju länge, de köpte lite Atlas Copco faktiskt här under fjärde kvartalet, men inte så mycket aktier, utan det är den onoterade delen som är väldigt mycket inriktad mot medicinteknik som är avgörande där. Och där är ju marknaden ganska, det har ju kommit uppjusteringar på Investor-aktien här, där analytiker räknar med att det ska vara ganska bra tillväxt. Däremot det står ju då att vi har haft en hel del, ska vi säga, medicinteknikbolag på Stockholmsbörsen som har gått ganska svagt här, Geting och Arjo och sådär. Så det är väl utvecklingen i Mölnlycke och de andra onoterade innehaven som är intressant. Och så får vi väl se vad Johan Forssell, vd på Investor, säger här, om hur de ser på sina innehav och om man är orolig för framtiden. För Sandvik är ett väldigt bra tjänstespröt, men det är klart att sitter man som vd på Investor, då har man ju också väldigt bra utblick med tanke på den portfölj de äger.
Och så undrar jag hur det blir med utdelningar, för bankerna väntas ju dela ut 70 miljarder i år. Samtidigt så manar ju Finansinspektionen återigen till försiktighet.
Ja, och det är ju, alltså bankerna har ju kapital till att dela ut de här pengarna och dessutom återköpa aktier. Men frågan är hur de ställer sig i det här läget. Dels att konjunkturen går ner nu, och sen så har vi ju då alla deras kunder som betalar helt plötsligt ganska rejäl ränta, åtminstone jämfört med hur det såg ut för några år sedan, eller bara förra året. Ska man då liksom ta den debatten genom att ge väldigt höga utdelningar när man vet att man kommer få både Riksbank och FI och sina kunder mot sig. Så det ska bli intressant, väldigt intressant att se hur de kommer göra här. Pengar har de. Det är de som kommer dela ut minst pengar är väl då Swedbank, för de sitter ju och väntar på sitt bötesbelopp från USA här. Så jag tror att de kommer nog bara hålla sig till halva årsvinsten, och hur de andra gör blir väldigt intressant. Och jag tror att man kommer inte vilja skicka den signalen om att allt frid och fröjd genom att dela ut väldigt mycket pengar, utan jag tror man kommer vara lite försiktig, men det återstår att se. Tar vi de andra bolagen så verkstadsbolag, ska det också bli intressant att se hur de agerar, men tycker mig jag har hört att kassaflödet har varit fortsatt svagt med stora lagerökningar och sådär. Och då kanske jag även håller igen där lite grann. Dessutom är det ju, så att säga, har ju pengar blivit dyrare då med ränteuppgången. Så kanske man inte vill dela ut så mycket eftersom det är lånade pengar man delar ut eftersom de flesta har en nettoskuld.
Ja, vi har ju varit inne på verkstad och inne på en hel del makrodata som pekar åt rätt håll. Samtidigt så ser vi att tillväxten, som Uffe är inne på också, i industrin har bromsat in, Maria.
Ja, och det är väl den stora frågan här. Därför att samtidigt som en hel del makro ser bättre ut, så var ju temat redan under förra rapportsäsongen lite den här frikopplingen mellan makro och mikro. Så att industri-PMI pekade neråt, och tittar man på orderingången så såg man hur den föll väldigt brant. Den har fallit brant såväl för svensk del som i USA och i Europa. Och samtidigt då så såg bolagen i princip ingenting av det här. Och frågan är ju då om det har börjat slå igenom nu, 3 månader senare, eller om det fortfarande är starkt. Men någonting som talar för att det fortfarande har varit ett bra klimat, det är ju att vi faktiskt inte haft några vinstvarningar att tala om. Hade det varit så att man på bred front hade märkt av en avmattning, så hade nog fler bolag varit ute och flaggat för det, men det har vi faktiskt inte sett. Mm. Så det är väl möjligen ett positivt tecken då. Mm.
Och samtidigt måste jag ju fråga, blir att problemen bara fortsätter skjutas framför oss för att orderböckerna har varit så välfyllda, eller kan det bli att vi slipper lågkonjunkturen helt för att den har varit så förutspådd?
Jag tror inte att vi slipper den helt. Däremot så ser det ut som riskerna för att den ska bli djup eller långvarig har minskat, tycker jag. Sen så beror det lite grann på om man pratar om det globala läget eller det svenska läget. Därför att jag tror att svensk ekonomi kommer se en lågkonjunktur på grund av att vi är så räntekänsliga. Vi har stora bolån med korta bindningstider, så att här blir det nog lågkonjunktur. Men återigen, för Stockholmsbörsen som helhet så spelar inte det så stor roll, utan det är mycket viktigt att det håller upp i omvärlden. Och då är det ju positivt att den amerikanska inflationen har fallit 6 månader i rad, och att det finns mycket som pekar på att inflationen kommer fortsätta falla neråt. Och då att penningpolitiken, kanske höjer i mindre steg som det spekuleras i både kring Fed och ECB för tillfället. Och får vi då den här toppen i styrräntor...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Inflationen fortsätter ner. De minskar mycket osäkerhet kring inflation och kring penningpolitik. Och det är ju bra för riskaptiten också. Så det är positivt. En annan sak som jag tycker man kan addera också, det är ju det här att det här är ju en lågkonjunktur som alla har pratat om. Alla vet att det ska bromsa in. Vi har snackat om det här ett halvår, men det har inte hänt så mycket. Men det gör ju också att företagen har ju goda möjligheter att leta tecken, att förbereda sig. Och vi kommer från en väldigt, väldigt bra period där många företag har starka balansräkningar, man har haft rekordstora vinster, väldigt hög lönsamhet. Så att bolagen är ju ändå ganska väl förberedda också, tror jag.
Mm. Men och Uffe, jag vänder mig till dig, för att det känns ju som att marknaden redan lite har blåst faran över. Kan det vara så att vi helt har lämnat botten bakom oss för att vi är så väl förberedda?
Start på det här året, en av de bästa någonsin, i alla fall i USA då, så här långt in i januari. Och det har att göra med att vi är i en väldigt bra situation då, exempelvis där Europa, utsikterna för Europa har förbättrats, de ekonomiska utsikterna. Samtidigt så har vi då fått, exempelvis igår då, som var i Bloomberg ute och pratade om att ECB kanske inte kommer göra 50 punkters höjning här, utan man nöjer sig med 1,50 punkter, så 1,025, och det är positivt. Och så har vi då den här inflationssiffran i USA som var en, som var en väldigt positiv nyhet för börsen då, när faktiskt inflationen minskade månad för månad. Och det är klart att om det blir några sådana månader så kommer ju den här inflationen på 6,5% ganska, minska ganska snabbt då. Då kanske det inte blir de här så många fler räntehöjningar i USA. Då vet marknaden att ja, nu har vi nått räntetoppen, och då vet vi. Och då tror jag liksom, marknaden tar ut lite det. Det gick väldigt snabbt liksom. Marknaden är ganska snabbt på att ta ut hela den här positiva effekten. Och det är alltid ett svårt läge på börsen, men den här uppgången är ju driven på en betydligt högre optimism än vad det var så sent som i december.
Och vi ska fortsätta prata mer om det här och om penningpolitik om en liten stund, för nu har det blivit dags för en ny djupdykning i ett rapporterande bolag. Vi ska till First North, listade spelutvecklaren MAG Interactive, som ökat nettomsättningen med 39% jämfört med samma period året innan. Resultatet för perioden blev däremot bara 3000 kronor, justerad högre. Men vd Daniel Hasselberg, låt oss börja där kring lönsamheten. Du skriver om betydande investeringar. Hur har kvartalet varit?
Ja, men vi är jättenöjda med det här kvartalet. Dels som du säger, 39% ökning i omsättning. Högsta vi någonsin sett som bolag, så det är vi väldigt glada över såklart. Och mobilspelsbolag, det handlar mycket om att kunna investera på ett bra sätt i anförskaffning av användare. Och även där är vi på rekordhöga nivåer. Och det är ju något som bådar gott för framtiden för oss, att vi kan investera i, få in nya betalande kunder som genererar vinster över tid. Men på kort sikt, när man ökar volymerna av kundanskaffning, så slår det på resultatet. Det är det vi ser här.
Ja, men även förra kvartalet så ökade ni ju investeringarna i just user acquisitions. Hur ser det ut framåt? Ska vi räkna med EBITDA runt nollan även framgent?
Det beror mycket på vad det tar vägen. Just nu i Q2, vi kommer inför halva Q2, så ligger vi på något lägre tempo än i Q1. Och det är dynamiken där gör igen då, att då hinner omsättningen i kapp. Så då kommer vi att se marginalerna studsa uppåt igen i Q2 om vi skulle fortsätta på samma nivå som vi gör just nu. Men det är väldigt drivet av de möjligheter vi ser till fortsatta investeringar. Kan vi öka mer, då kommer det bli ytterligare lite mer fördröjning på när vinstmarginalerna kommer tillbaka. Men när vi ligger på mer än en jämn nivå, då kommer de tillbaka. Vi tidigare legat på EBITDA-marginaler runt 20-25%. Så det är dit det är rimligt att tro att vi kommer tillbaka om vi liksom kommer tillbaka till en mer jämn investering i user acquisition.
Dagliga och månatliga användare minskade ju förra kvartalet. Daglig spelarbas minskade med 19% det här kvartalet. Något du säger inte vara oroad över, men hur påverkar det intäkterna?
Ja, det påverkas ju inte, eftersom snittintjäningen har gått upp med nästan 40%. Så det här handlar egentligen om, igen om man går tillbaka till user acquisition, när den funkar riktigt bra, om man träffar rätt i målgruppen, så får du in användare med betydligt högre prestanda, men också till ett högre snittpris. Så länge den relationen funkar bra, och det gör den, då ser du det vi ser här idag, att användarna, nyanskaffningar av användare, eller det är färre användare med högre värde. Därför kan omsättningen öka med nästan 40% trots att spelarbasen är något mindre än för ett år sedan.
Är i samma anda som ni öppnar upp för att 75% återbetalning av UA-kampanjer ska ske inom 180 dagar istället för normala kravbilden på 100%. Kan du ta oss igenom lite varför ni väljer att göra den här förändringen?
Ja. Det här handlar mycket om att ju längre du har haft ett spel live, det här, mycket av investeringen här går till ett spel som vi släppte för ungefär 3 år sedan. Och ju längre spelet har varit live, desto mer data har du på hur liksom, kurvorna utvecklas i lifetime value som vi pratar om för spelarna. Så ju mer man vet om det, desto tryggare kan man bli att investera i att få tillbaka pengarna efter 6 månader eller 7 eller 8 månader och så vidare. Så i tidigare skede så har vi vill se 100% återbetalning på 6 månader för att vara trygga med att få goda marginaler. Och nu har vi kunnat stretcha det lite till för att vi har ännu mer kunskap om spelet. Och det som det medför då är att då får man mer muskler att kunna investera mer i och ta en större andel av marknaden. Så en intressant dynamik som vi ser just nu är att många bolag minskar på sina marknadsföringsinvesteringar och kanske tar ett steg bakåt, är lite försiktiga. Och då öppnas det större möjligheter för oss. Så vi ser det som en stor möjlighet att kunna ta ett steg framåt om man har både väletablerade spel med mycket data och en bra kassa som man kan sätta i arbete. Så det är en jättebra öppning för oss som vi ser.
Och det är en rekordomsättning som ni redovisar det här kvartalet. Tidigare har ni inte sett någon negativ påverkan av liksom den svaga utvecklingen i den globala ekonomin, utan ni har sagt snarare tvärtom. Hur ser det ut för er nu? Märker ni av en försvagad konsument?
Inte alls i dem vad det gäller hur de spelar våra spel eller den mer direkta mätaren som också ser konsumentköp i spelen. Det rapporterar vi om den här rapporten också då, att köpen har gått upp med 75% jämfört med ett år sedan. Så det är igen, vi hittar väldigt rätt till rätt målgrupper och tendensen att göra köp i spelen har ökat ganska kraftigt mot för ett år sedan. Så där ser vi inga lågkonjunktursignaler. Möjligen är det så att den här typen av mindre köp och av underhållning är något som man prioriterar även om man känner att man håller i plånboken och inte köper ny bil eller nya vitvaror. Däremot så tror vi att det spelar oss i händerna vad det gäller marknadsföringssidan. Att många bolag, det kan vara i andra branscher som tävlar om att nå samma konsumenter, inte är lika aktiva på marknadsföringsfronten. Och det tror jag är en del i att vi nu kan investera betydligt mer än vad vi kunde för ett år sedan.
Tack Daniel Hasselberg för att du var med här i sändning och kommenterade rapporten. Jag vänder mig direkt till dig Ulf. Vi såg ju att aktien handlades ner lite här. Vad säger du om bokslutet?
Ja, lite var ju ingen överdrift. 17% ner under ganska stor omsättning här. Så det är ju dagens förlorare då. Det är klart att omsättningstillväxten 40% är ju inget att klaga på, tvärtom, men vinsten är ju utraderad det här kvartalet, och som vd var inne här på sin förklaring till det, men till syvende och sist så är ju vinsten där den är, och det var ju en besvikelse för marknaden uppenbarligen. Sen får vi se framåt här vad det innebär. Vi har väl Apple har ju pratat om att öppna upp sin App Store, vilket skulle kunna sänka kostnaderna, alltså provisionskostnaderna, försäljningskostnaderna via Apple, och det skulle kunna vara positivt för den här typen av bolag, men ett nollresultat och ett utraderat resultat var inte vad marknaden hade hoppats på med tanke på den kursnivån vi ser.
Mm. Nej, men vi har ju vd här som ändå låter positivt tycker jag. Men franska spelutvecklaren Ubisoft, de vinstvarnade, jag pratade med analytiker då, som menar att det är svårt för lite mindre spel, kanske inte inom samma sektor, men att liksom slå igenom när konsumenterna håller hårdare i plånboken. Jag tänker att även har Mag Interactive det som kan sticka ut i flödet när konsumenten håller hårdare i plånboken?
Ja, det blir ju svårare. Det är klart att som du säger så blir ju marknaden smalare. Om man liksom tidigare köpte 10 spel och så anser man sig ha råd med 5 spel nu, så är det klart att då kanske det är de 5 som man har spelat mest om man testar inte så mycket de mindre spelen. Så det kan ju vara absolut en sån påverkan. Vi får se framöver här. Spelbolagen kommer ju från liksom de var ju stora coronavinnare då, där folk satt hemma och hade tid att spela istället för att åka till och från jobbet och sådär. Så, och det är en annan marknad nu, och tar man dessutom att konsumenterna har det betydligt tuffare, alltså i Sverige då så är vi ner på konsumtionsutrymme på 2015 års nivå. Så vi har ju, med tanke på inflationen, blivit av med 7 års så att säga, reallöneökning här, och det påverkar ju det här, och det är klart att det påverkar kanske ännu mer stora sällanköp, men det påverkar även den mindre konsumtionen så att säga.
Vi ska prata om tillväxtmarknadsaktier alldeles strax, även mer penningpolitik, men innan vi gör det så ska vi faktiskt bege oss utanför studion igen och till Davos i Schweiz, där Världsekonomiskt forum pågår just nu och DIs reporter Malin Rising är på plats. Välkommen Malin. Förra året fick man inte säga R-ordet. Nu tror Tysklands förbundskansler Olaf Scholz att landet faktiskt kan undvika en recession i år. Vad är i fokus och på allas läppar i Davos i år?
Ja, det är ganska mycket blandande intryck hittills här i Davos. Som du säger så kommer det mycket positiva signaler från tyskt håll. Jag lyssnade på Tysklands finansminister Christian Lindner här igår som pratade om att man kanske inte kommer behöva använda hela det här stora stödpaketet på 200 miljarder euro som den tyska regeringen sjösatte i oktober för att hjälpa företagen och hushållen genom energikrisen. Eftersom gaspriserna har gått ner så pass mycket som de har. Så att, ja, det kommer mycket positivt från tyskt håll, men samtidigt är det mycket fokus på Ukraina och mycket fokus på inflation och den här levnadskostnadskrisen som det har lett till. Så det är ganska mycket blandade signaler här.
Mm. Och hur går samtalen om globalisering?
Ja, det här är ju liksom ett event vars hela själ handlar om att lyfta fram de positiva aspekterna av globalisering och internationellt samarbete. Men nu möts man när relationen med Kina ifrågasätts allt mer och EU och USA bråkar om klimatsubventioner. Så båda de frågorna har ju pratats mycket om. Och kan ändå känna att budskapet ändå är ganska optimistiskt, men det ska det väl vara. Om det ska vara det någonstans så är det väl här. Jag lyssnade på Ernst & Youngs vd Carmine De Sibio igår som pratade om att företagen ändå gärna vill stanna i Kina, och han målade väl mer upp bilden att den här splittringen mer ligger på politisk nivå. Och att företagen hellre vill diversifiera sina produktionskedjor och fortsätta ha en stark närvaro i Kina för den kinesiska marknaden.
Och vi har pratat mycket här i studion om att börsen har haft en feststämning i starten på året. Jag har ändå fått känslan, och givet det som talas om i Davos, att världens företagsledare inte är lika glada. Hur utbredd är pessimismen?
Ja, det kom ju två undersökningar här den första dagen i Davos, en från PricewaterhouseCoopers och en annan från Världsekonomiskt forum själva, som båda gav en väldigt pessimistisk syn på framtiden. Men det ska sägas att båda de undersökningarna genomfördes i november och december, så det är väl också möjligt att de målar en lite mer negativ bild än hur börsvederna här nere känner idag. Jag kan ändå känna att det bubblar en viss optimism här också. Jag tror att det är positivt att alla är på plats. Det finns en glädje över att man äntligen är här igen efter pandemin och så vidare. Så att det är inte bara mörker.
Härligt att höra. Stort tack Malin för att du var med här i sändning. Maria, jag vänder mig till dig. Jag tänkte att vi ska återknyta lite till det som vi pratade om tidigare. Vi pratat marknad. Och om man tittar på marknaden så verkar ju de vara inne på att räntorna ska sänkas i höst, om vi då tittar till penningpolitik. Liksom, är du lika säker?
Nej, den är jag inte lika säker på. Jag tror kanske att penningpolitiken kommer förbli en motvind under det här året. Och även om inflationen nu faller tillbaka så finns det ju ingenting som säger att den kommer falla hela vägen ner till 2% på en gång, utan det skulle kunna vara så att den fastnar fortfarande en bit högre upp. Jag menar, tittar man på USA med löneökningar på 4-5% i årstakt så är det fortfarande så att det är ju stöd för att inflationen skulle kunna ligga där också. Så att jag är inte helt säker på att vi får se räntesänkningar redan i höst. Och jag tror också att centralbankerna vill ju hellre verkligen säkerställa att inflationen fortsätter ner mot målet, och då kanske hellre låta penningpolitiken förbli restriktiv lite för länge än att riskera att slappna av för tidigt. Och en del av det som sker nu är också positivt för inflationen. Kina öppnar upp, vi ser metallpriser, oljepriset har gått upp. Det är en inflationsimpuls potentiellt. Det här superpositiva sentimentet vi ser på börsen, samma sak, kan också ge mer inflation faktiskt. Så att det finns fortfarande risker på den fronten skulle jag säga.
Mm. Men och vad får då stramare penningpolitik för konsekvenser för börsen under 2023?
Ja, men vi tror ju fortfarande att det kan komma mer stök. Samtidigt som vi har sett hur makro har hållit uppe, man tittar på så BNP-tillväxt, konsumtion, detaljhandel och så vidare, så har ju det fortsatt var starkare än vad man kanske hade kunnat tro med tanke på hur hög inflationen är. Men om vi tittar på den här grafen så kan man ju se då att den här mörkblå linjen, där har vi då tagit antalet räntehöjningar minus antalet räntesänkningar och sen är den inverterad. Så att när den där faller brant, då betyder det att många centralbanker världen över samtidigt höjer räntorna. Så att den här visar då hur pass kraftigt man har höjt räntorna under året och hur många som har höjt räntorna. Och sen så ser vi då börsen och den här räntehöjningsgrafen, den är framskjuten 6 månader. Den tenderar då att vara ledande för tempot på aktiemarknaden. Och nu har vi som sagt sett den här lilla kroken uppåt på slutet i optimismen. Vi kan också se att vi har haft penningpolitiken har mjuknat lite grann på marginalen. Men vi tror ju ändå att den fortsätter bli en motvind. Det kommer höja finansieringskostnader för företag. Det kommer vara svårare med kapitalanskaffningar. Investeringar kommer kosta mer. Och för konsumenterna så är det klart att det kommer kännas att kostnaderna har stigit. Det är dyrt att gå och handla mat, elräkningarna har varit ganska höga i vinter, inte alls så farligt som vi trodde, men risken är inte helt över till nästa år heller. Och räntorna inte minst slår ju gradvis igenom också för hushållen. Så att det här tror vi fortfarande kommer finnas med i bilden, att det finns fortfarande en risk för en recession. Och man ser ju också, samtidigt som vissa är mer positiva, så är det också de som fortfarande pratar om att vi kan stå inför en ganska lång och djup kris. Och vi vet inte riktigt än. Och vi tror att det kan orsaka mer oro under det första kvartalet eller 2 kvartalen. Mm.
Ulf, jag vänder mig till dig. Ser du att det här resonemanget som Maria är inne på, att vi kommer märka av det under, liksom, hos bolagen också?
Ja, jag tror att bolagen kommer vara försiktiga i sina uttalanden. Det är lite, det beror på lite var man är i cykeln också. De här som är, så att säga, mer kortcykliska kommer ju se större påverkan på den konjunkturnedgången vi har haft redan nu, medan tar vi ABB och sådana där som faktiskt är uppe på all time high och har mycket energi och så att säga är ganska sencykliskt, och de kommer fortsätta se en väldigt god efterfrågan. Så det kommer variera lite grann, men rimligtvis kommer ju, så att säga, pilarna som bolagen brukar använda sig om efterfrågan pekar neråt under fjärde kvartalet. Och det, men marknaden, åtminstone de senaste månadernas uppgång här eller senaste veckornas kraftiga uppgång, ser lite över det, utan man räknar med att det här dystra andra halvåret 23 inte blir så dystert som man trodde bara för någon månad sedan, av alla dessa skäl som vi har pratat om i sändningen. Men jag håller med, alltså, Maria i studion här. Jag tror att centralbankerna är förstås väldigt nöjda med att inflationen nu börjar vika, men jag tror inte man är beredd att, så att säga, börja sänka räntan, utan man har legat så pass mycket efter under flera år så man vill nog inte hamna där igen, utan man kommer nog hålla räntan på en ganska hög nivå, och om ekonomin ändå funkar av det så finns det ingen anledning att börja liksom stimulera igen så länge vi har en inflation på väl över 2%. Så, och det sentimentet kan ändras snabbt. Vi har ett Fed-möte 1 februari, det är bara mindre än 2 veckor bort, och jag kan inte tänka mig något annat än att Powell kommer fortsätta vara ganska bask, så att säga, och höjas. Nu kanske det bara blir 25 punkter då, men i hans uttalande så kommer det inte handla om att liksom faran är över nu och det är dags att blicka framåt, utan han kommer nog fortsätta vara ganska stram i sin ord i alla fall.
Kanske till och med ännu stramare givet då hur mycket börsen har stigit. Det har vi i alla fall sett tecken på tidigare. Men Maria, jag undrar också, liksom givet allt det vi pratar om, samtidigt Kina öppnar upp som kan i och för sig bli inflationsdrivande. Men jag tänker att det också kan ge en liten revansch till tillväxtmarknader.
Ja, och det tror ju vi faktiskt att det kan bli i år. Tillväxtmarknadsaktier har ju gått svagt under lång tid, och förra året så var ju Kina den stora boven i dramat. Med alla de här stenhårda covid-restriktionerna, man låste in miljontals människor i storstäder under lång tid. Och det här dämpade ju tillväxten väldigt kraftigt då. Men framåt nu har man ju på kort tid plötsligt bara släppt alltihop. Och det är klart att kortsiktigt så kommer det leda till smittspridning, tryck på sjukhus. Och nu har vi helgveckor eller lediga veckor här när folk kommer resa runt, och det kommer säkert göra att situationen kortsiktigt blir ännu värre. Men blickar man framåt då, så är ju ändå det här någonting som gör att vi kommer slippa den risken för nya nedstängningar. Det kommer ta bort press på globala leveranskedjor, och kinesiska aktier har gått svagt under lång tid och halkat efter utvecklade marknader. Så att ett tema som vi ser inför det här året då, det är ju att vi kan få se en revansch för tillväxtmarknadsaktier. medan vi då tror att utvecklade marknader relativt sett kan gå lite svagare och att det är större risk för stök här på grund av penningpolitiken också. För medan vi stramar åt här i USA och Europa för svensk del så kan ju faktiskt Kina stimulera ekonomin för att inflationen ligger knappt på 2%. Så där har man alla möjligheter att göra det. Och så i kombination med den uppdämda efterfrågan så tror vi att det kan vara positivt. Mm.
Och Uffe, finns det också någon valutaeffekt här att åka på?
Ja, det finns det. Vi har ju haft väldigt, alltså valutaeffekten på avkastningen har ju varit väldigt stor senaste året. Alltså, USA har ju inte alls hängt med i den här börsuppgången vi har haft i Europa hittills i år. Men för en amerikan som har placerat i Europa har det blivit väldigt bra med tanke på hur mycket dollarn har försvagats mot framförallt euron men även mot kronan. Jo, så det är en stor effekt. Och tittar man bara på den japanska börsen nu då, efter det här räntebeskedet i natt här, så är ju den japanska aktiemarknaden upp 2%, men så tappar ju den japanska yenen 2% också, för utländska investerare så tar ju det ju den uppgången, börsuppgången ut då, i form av en så att säga försvagad valuta. Så det ska ju bli intressant att se hur valutorna utvecklas. Tar vi Sverige och vår väldigt svaga krona framförallt mot euron på senaste tiden är ju nere på rekordlåg nivå egentligen, så är det ett bekymmer för oss, för det kommer nog göra att vår inflation kommer, och då såg vi ju redan i januari siffran för december här att svensk inflation var betydligt mycket högre än i Europa, och det betyder ju egentligen att Riksbanken måste strama åt mer än vad ECB gör, och vi får se vad Thedéen säger, ny chef där, så vill han nog kanske ta i lite grann så det blir åtminstone 50 punkter och kanske även att man börjar andas om att vi ska upp ytterligare en bit till då. Så valutan har stor effekt på alla möjliga områden.
Superspännande. Det som också är spännande, vi har hållit er länge på halster. Vi måste ju stämma av hur det går för dagens rapporterande bolag. Anna, lite utförslöpa för EQT.
Ja, så är det verkligen. EQT har backat ytterligare och även Stockholmsbörsen har fallit tillbaka något, även om vi fortsatt ser svaga uppgångar. Nu vänder faktiskt breda index ner marginellt, så i princip oförändrat. Storlagsindex handlas dock desto mer upp 0,5% ungefär, och där tillhör Evolution fortsatt vinnarna efter så råd av Deutsche Bank. Även Boliden, Atlas Copco och Sandvik till av vinnarna, medan Autoliv då i botten backar 2,5%. Även SCT backar efter en sänkt rekommendation till underperform. EQT, som jag nämnde tidigare, har backat ytterligare ner 8% nu på sin rapport, där resultatet var under marknadens förväntningar, även om utdelningen då höjdes till 3 kronor per aktie. MAG Interactive har även de rapporterat och rasar då 6,5% på den rapporten, där omsättningen ökade även om resultatet då minskade och även antalet användare minskade. Eger Bio ser vi ett litet lyft i nu, 1,5%, men de har ju då backat 90% det senaste året på börsen, och Nasdaq har även yrkat för att bolaget ska avnoteras. RAS ser vi även i Irlab som rasar över 60%. Forskningsbolaget har meddelat att de missat primära effektmål i en fas 2-studie gällande ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Evolution som sagt seglar upp efter köpråd av Deutsche Bank. Deutsche Bank har även höjt Scandic Hotels till köp, och den aktien stärks 7%, medan SCT då backar på en sänkt rekommendation till underperform av Jefferies, och Hexagon stärks 0,5% fortsatt som tidigare efter att Carnegie sänkt aktien till behåll. Men lite mer försiktiga rörelser nu på Stockholmsbörsen som handlas i princip oförändrat.
Stort tack för det, Anna. Lite försiktigare börs idag, Uffe. Samtidigt ganska stora rapportreaktioner. Har du någon sista reflektion över hur det utvecklar sig?
Det är rapporterna som kommer avgöra kommande 2 veckors börs, och sen så kommer Fed ta över då 1 februari och sätta riktlinjerna, och så får vi väl se vad som händer senare i vår här. Det ska bli väldigt spännande. Att vi, Stockholmsbörsen, när OMX30 var upp nästan 1% här när vi, efter en 10 minuters handel, så steg vi betydligt mer än i Tyskland egentligen. Så brukar det vara liksom Stockholm, så när det är lite mer optimist så stiger Stockholm mer än Tyskland, och när det är lite mer pessimist så dalar vi mer. Och nu, ja, vi får se här. Det är rapporterna som avgör, och Sandvik kommer vara den som sätter riktlinjer för den svenska börsen.
Mm, det är superspännande. Det här kommer också sätta punkt för dagens program. Stort tack till dig, Ulf Pettersson, för att du har varit med. Stort tack till dig, Maria Landborn, för att du har varit med. Jag vill också passa på innan jag säger hej då att påminna om att ni numera kan få Börsmorgon som podd. Jag vill också puffa för våra eftermiddagssändningar. Klockan 14 så drar ju Börskoll igång. Idag så gästar Nasdaqs vd Fredrik Ekström. Han kommer bland annat få svara på kritiken om den anonymiserade handeln. Det vill ni inte missa. Jag heter Nike Mekibe och säger stort tack för idag.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.